okej, det känns lite konstigt att sitta och prata rakt in i en maskin utan honom att prata med. Jag tänkte jag skulle ge mig på det här med att försöka göra en liten podcast. Tanken var från början att göra någon slags kommentarspår till de officiella DVD-släppen som Kiss har släppt. Eftersom deras egna kommentarspår innehåller precis noll och ingenting. Nu pallar jag inte riktigt göra det, eller i alla fall så tänkte jag inte lägga för mycket fokus på det. Däremot så tänker jag prata till en video som många har sett, kanske de flesta som lyssnar på det här. Vad jag tänker säga är, det har jag inte riktigt bestämt än, det märker vi efterhand. Jag har en liten idé om ett par grejer och sådär. Återigen, det känns lite skumt att prata in i en maskin, att inte ha någon att prata med, för det är mycket roligare. Men det var någon vänlig människa som sa till mig att det kanske skulle funka ändå. Så jag tänkte, jag kan ju låta käften glappa som vanligt och så ser vi var vi hamnar någonstans. Det här är alltså första avsnittet i en tilltänkt serie, så som alla nya deckare är, om man skriver deckare. Idag tänkte jag vi skulle prata lite om Japan 1977, eller framförallt Tokyo-spelningarna. Jag kommer att kika på en uppladdning av den korta varianten av Tokyo 77, 50 minuter. Finns några olika på det kära internetet. Personen som har laddat upp den jag tänker titta på heter Gene Miller, för han har laddat upp HBO:s version som är otroligt fin i kvalitet. Jag håller ljudvolymen väldigt låg. Den kommer nog att läcka igenom på inspelningen, men det får vi ju helt enkelt leva med. Och jag hoppas att Gene inte hör av sig, eller jo, det gör jag visst det, men jag hoppas att han inte hör av sig av någon elak anledning. Eller framförallt monetär. Jag tänkte starta den och så pratar jag till den. Jag har lite roliga dokument jag tänkte dela med mig av och så ser vi var vi hamnar någonstans. Och det nu gäller att hänga med lite här då, om man då är lite intresserad och vill vara med så säger jag till när jag trycker på play och så alla kan hänga med, för att det handlar om lite kameravinklar, det handlar om lite andra speciella grejer som händer under tiden. Jag har ett par roliga dokument uppe samtidigt som jag tänker försöka så att säga samtitta på, samtidigt som vi tittar på videon och har det trevligt och lyssnar och dricker kaffe eller Ramlösa i mitt fall och så vidare. Jag är inte sponsrad. Till alla er som nu har letat fram Gene Millers version av Tokyo 77, så har jag den på 0.00 och jag trycker på play med musen exakt och precis nu. Home Box Office presents. Det här är ju den korta varianten av spelningen från Tokyo och vi ser direkt här kommer det blinkande loggan. Allting är som på den långa versionen av spelningen, men redan nu kommer det bilder som inte är med på den kompletta. Denna bilden på Gene till exempel helt osynkad. Denna bilden när Paul går ner är helt osynkad med trummorna. Det är alltså en efterhandskonstruktion när man klippte ner den långa versionen av filmen. Eller långa versionen av konserten för att göra en tv-special. Så slängde man in en massa shots som man tyckte var bra helt utan att bry sig om huruvida de var i synk eller ej. Det är därför det ser ut som att Paul flyttar sig från scenkanten till micken här i Detroit Rock City på ungefär 0,0001 sekund. Det är för att ingen har brytt sig om att kolla huruvida det ser okej ut. Eller brytt sig, det handlar väl inte om det. Det handlar väl om att det är ingen som upptäcker sånt ju. För vem gör väl det? Detroit Rock City i Tokyo 77. Och varför börjar vi med Tokyo 77? Jag börjar med Tokyo 77 därför att jag började med Tokyo 77 en gång i tiden. När jag hade haft min annons inne i tidningen Okej, Popswap. Fått lite svar av... jag hade sökt brevkompisar som var på Kisskonserten i Stockholm 1988. Vilket är helt obegripligt eftersom jag själv var i Köpenhamn. Men jag skrev i alla fall Stockholm. Så fick jag lite svar från annat folk. Bland annat en Carl Linnaeus. Någon av er har möjligen hört talas om honom. Så de hade varit och sett dem i Göteborg, men det gjorde ju ingenting. Vi blev ju kompisar ändå. Vilket ju funkade sådär 26 år senare också. Däremot jag fick lite svar från personer som hade bootlegs att sälja. Jag visste inte alls vad bootlegs var för någonting. Framförallt inte videobootlegs. Vadå, du menar att du har någonting med på videokassett med Kiss där de har smink på sig? Och som inte är Thrills in the Night-videon från Metalljournalen. Okej, vad menar du med det? Och så var det... lite dyrt att handla. 3 kronor i minuten plus band plus porto. Varken band eller porto var ju billigt på den tiden. Och 3 kronor i minuten, det blev 150 spänn för denna Tokyo 77. Så jag köpte denna Houston 77. Och så den snälla killen jag köpte av, han lät bandet gå som han hade. Så jag fick en timme från Largo 79 också. Det videobandet, det spelade jag tills videobandspelaren vägrade spela upp det flera gånger. Där börjar jag. Tokyo 77 låg först på den videokassetten, 50 minuter. Och det är väl antagligen en version av den som syns i Still on Fire-boken. Concerto dal vivo a Tokyo, det där semi-officiella släppet från Italien. Hygglig kvalitet redan då faktiskt. Tokyo 77 har alltid sett mer eller mindre okej ut. Och vi vet ju, för de av er som minns lite längre tillbaks, så fick vi se lite klipp i kvitt eller dubbelt-sändningarna 1986, fick vi väl se både Rock'n'Roll All Night, va? Och möjligen någonting mer. Och så självfallet i Kiss Exposed fick vi ju lite klipp också, som man tänkte att ja, men en dag så vill jag se mer av det där. För min del blev det då alltså 1989. I vilket fall, Tokyo 77 är ju en fantastisk spelning på alla sätt. Nu går vi tillbaka lite. Tokyo 77 är ju 2 spelningar. För de som inte vet så är alltså denna videon och ljudet inspelat samma dag förvisso, den 2 april 1977. Men de gjorde en eftermiddagskonsert och en kvällskonsert. Det är ett otroligt klippande hit och dit mellan de olika spelningarna vad gäller bilder. Det är därför det inte synkar upp helt heller, för att man har inte brytt sig om, eller inte haft tid, eller inte haft möjlighet att göra det superduper Ultra Avalanche Fighter Deluxe bra. Men det ser ju ändå helt enormt ut. Kiss är alltså i Tokyo på Budokanhall, och Budokanhall tänkte man ju länge att det måste ju vara en stadion som är större än hela Skåne. Nu vet vi ju bättre att Budokanhall är en jättefin hall, men sådär jättestor är den inte. 11 000 pers går där in, och de sålde ut alla 4 spelningarna de gjorde. Inget fel i det alls, men det är roligt hur bilder kan förvanska ens uppfattning, ens perception om någonting. Återigen, detta är den korta versionen av Tokyo 77, så vi har redan hoppat över Take Me som var andra låten, och de går rakt in i Let Me Go Rock'n'Roll. Som ju till Rock'n'Roll Over-turnén hade kortats ner. Lyssnar man på Heart of the Hell-skivan så är Let Me Go Rock'n'Roll 2 minuter och 25 sekunder lång. Och lyssnar man på Alive så är den väl en 6 minuter lång. Och lyssnar man på vilken bootleg som helst från 75-76 så håller den i sig där. Kring 6 minuter. De brukar jamma lite, eller jamma gör de ju inte, men de låtsas spontant jamma lite i slutet. Detta slutar man med ganska ordentligt redan på, ska vi säga, i början av Rock'n'Roll Over-turnén, så klippte man ner den och höll sig till de 2,5 minuterna igen. Och för min del så blev den faktiskt lite starkare av det, för det hade inte gjort sig som tredje låt att börja med det där knepiga slutet och så vidare, känner jag. Så när jag tittar nu så är det fantastiskt att se en väldigt, väldigt kompakt version av en väldigt underlig låt. Jag vet inte hur många som egentligen har tänkt på det, men när de drog igång den på Reunion 1996, så var den ju inte spelad sedan, vad blir det, 1978. Nästan 2018 år. Och jag får förutom en spelning 1993 då, men det räknas ju inte. Så på 18 år har de inte kört den. Och så förväntades folk förstå denna låten när de då dessutom valde att köra den långa versionen på Reunion-turnén. Jag minns fortfarande, jag var ju 7:e himlen, för det är en av mina favoritlåtar, och att få höra den långa versionen var väldigt häftigt. Jag minns fortfarande folk som stod runt mig under både den och 100,000 years of watching you, bara, i helvete är det här för någonting, det låter inte alls som Lick It Up. Mycket roligt underhållet, men nu glider vi från ämnet, vilket jag var rädd att jag skulle göra. Let Me Go Rock'n'Roll i Tokyo 77, och den börjar faktiskt närma sig slutet, det har gått ganska fort det här. För de som nu tittar på den här uppladdningen så ser ni att bilden är ju helt jäkla enorm. Och det är det jag tycker är synd med Kissology. De hade möjlighet att ha bilden exakt så här. Men de valde att pilla med kontrasten. Man höjer svärtan i bilden för att det ska se lite mörkare ut. Vilket på bekostnad av detaljerna. Och för min del är det detaljer. Jag vet inte hur många som ser det. Den där lilla vita gymnastikskon alldeles nyss som guppade med i bilden och tyckte liksom, eller guppade med, det sitter en i publiken med en vit gymnastisko och trampar takten, och det, sånt syns knappt. Likadant i början när bomberna smäller och röken kommer, så är röken nästan helt försvunnen tyvärr. För man har höjt kontrasten så jäkla mycket på Kisoljo. Jag tycker det är så synd eftersom råmaterialet är så himla bra. Alla konserterna på Kisoljo lider av detta, och vi får leva med det. Ni tänkte jag säga som bara har Kisoljo får leva med det, men för oss som samlar bootleg så kan man ju leta upp såna här pärlor istället, och så kan man titta på det the way God intended to. Nu ska vi se, vi kommer gå in i Firehouse nu, då har vi hoppat över ytterligare en låt, kanske den bästa på hela spelningen och en av de underligaste låtarna som de inte har kört sedan denna tiden, Ladies Room. Den får vi alltså inte höra, mycket mycket synd, men fair enough, tidsbegränsningar på 50 minuter, då måste man klippa någonstans. Nu ska vi se här, jag ska bara klicka till och så ska vi byta. Sådär. Jag sitter alltså och läser på ett dokument samtidigt som berättar lite roliga grejer om hur de har klippt. Eller rättare sagt, det är någon som har suttit och antecknat, tittat på hela filmen från första kvällen och en hel film från andra kvällen. Eller säger första och andra kvällen. Det är någon som har suttit och tittat på en hel film från eftermiddagsfilmen och en hel film från kvällsfilmen och som har kommenterat. Och man kan generellt säga att kvällsfilmen, second show, är den bästa, men att de använder väldigt mycket insert shots från första spelningen. Säger jag nu första och andra kvällen så har ni ju fattat nu vad jag menar i alla fall. Och i Firehouse så har vi lite på 1:18 Ace should be inserted, 1:30 Ace solo need more shots, fire eating needs shots, need shots of audience before the fire. Fair, står det. Ja, det var ju bra stavet. Så det är väldigt, väldigt intressant att läsa hur man har tänkt när man klippte och så vidare. Men det här är då från den kompletta filmen. Så huruvida detta applicerar riktigt på denna korta. För jag är inte säker på vem som har gjort filmerna. Jag vet inte hur alla ni äldre här i gamet kommer ihåg. Men vi levde ju länge med denna 50 minuter. Och sen någon gång på 90-talet, då kom den kompletta Tokyo 77 ut. I betydligt sämre kvalitet än den korta och så vidare. Men man höll ju ändå på att trilla av stolen när man fick Ladies Room och Take Me och I Want You och allt vad det var. Och jag undrar var den kom ifrån. Jag har aldrig fått det riktigt klarlagt. Kiss har använt exakt samma långa version på Kissology, så de har en kristallklar variant av den som vi har i hygglig kvalitet. Frågan är om det är den som O'Coin gjorde själva. Och sen så har tv-bolaget gjort de här korta. För det första som hände efter att Kiss hade varit i Japan 77, det var att Young Music Show i oktober visade den här 50 minuters specialen. Och den är snarlik denna HBO-versionen då. Och det hörde till saken att Young Music Show-specialen är den som cirkulerade i alla år fram tills 2004 när HBO valde att sända denna 50 minutan och då hade lyckats få tag i någon form av beta-original eller råmaterial eller någonting, för att det är ju otroligt detaljerad kvalitet, väldigt, väldigt fin kvalitet. Och då, när vi fick den 2004, det var det som att få den för första gången, för helt plötsligt ser man delar av arenan som man aldrig har sett och så vidare. Men återigen, jag är lite osäker på i vilken, vem som har gjort, jag antar att tv-bolaget har gjort den korta utifrån material de har fått av O'Coin som då har gjort den långa. Men var den långa höll sig gömd i alla år, det är lite oklart faktiskt. Den läckte inte ut förrän efter, måste vara efter Kiss Extreme Close-Up. För alla er som är intresserade av kronologi kan man se en tydlig bild av att när Kiss har gjort en köpfilm där de blickar tillbaka med liveklipp i, typ Kiss Exposed, Kiss Extreme Close-Up, Kiss Confidential, så har spelningarna som de blickar tillbaka på läckt ut i efterhand. Efter Kiss Exposed dröjde det några år, sen kom San Francisco 75 och Houston 77-kvällarna i bra kvalitet och så vidare. Och efter Kiss Extreme Close-Up kom då Tokyo 77, Anaheim 76 och så vidare. Så att någonstans finns det någon som vi har att tacka någon som var inblandad i produktionen. Det kanske bara var pastakokaren. Det kan även ha varit någon form av brorson som var på besök. Men någon har dratt kopior och lyckats sälja loss. Vill man vara riktigt konspiratorisk så kan man ju tänka sig att det möjligen var någon i bandet själva. Eftersom populariteten inte var helt jättehundra 1992. Så kan man tänka sig att de gjorde en liten så kallad brasilianare. Att de höll det igång genom att i tredje hand släppa ut lite grejer som de visste att folk ville ha, men som de kanske inte hade råd att släppa själva, eller vad det nu kan ha med att göra. Vi har nu bytt låt, vi är inne i Making Love. Och det är inga roliga kommentarer om Making Love här. Ace's solo needs tighter shots if possible. Okay, otherwise. Japan 77 var ju inte helt lätt att ta sig in i. Vi vet ju att vi hade problemet när de landade, så var ju tanken att de skulle bara storma igenom flygplatsen med smink och allting och sådär. Men det funkar inte riktigt så när tulltjänstemännen kom. Så de fick storma in i tullkontoret med smink och allting, och så fick de ta av sig sminket och visa att det är vi som är på passen, och sen fick de sminka på sig igen, och sen fick de fortsätta storma igenom flygplatsen till fansens förtjusning. Ett litet debacle redan i början där, men det var väl det lilla problemet egentligen. För det finns väl ingen som kan klaga på Japan-turnén på något sätt. Vi har ju spelningar som är helt fantastiska. En publik som är otroligt uppskattande. Vilket ju i ärlighetens namn började redan sent 74, tidigt 75 med Heart of the Hell-skivan. Där de tilltalade den japanska publiken lite extra med japanska tecken och andra symboler på skivan Heart of the Hell. Det där lät väldigt nedvärderande, jag tänker inte säga det igen. Ganska länge levde vi med dubbelvinylen Takes Tokyo, inspelad 1 april 1977, samma inspelning som på enkelvinylen Mama We're All Crazy Now, vilket är underligt om man har tryckt in en hel spelning på en enkel LP. Men lyckligtvis så fick vi då tag i videokassetten här, och sen har vi ju en fantastisk människa som gjorde en kulturgärning värdig en Nobelpristagare på 70-talet, som kallar sig för Mr. Peach. Mr. Peach spelade in en sjuhelsikes massa konserter i Japan på 70-talet med alla möjliga band. Och det ska vi vara otroligt glada för. Och på senare år har han börjat släppa ut det han spelade in med Kiss. Så nu har vi ju fått höra Kyoto-spelning, Fukuoka, och vi har fått höra Osaka och flera inspelningar av Tokyo-giggen. Så jag tror vi saknar väl bara en enda spelning nu. Och det är lite häftigt, för när man lyssnar på de här Japan-spelningarna så hör man tydligt en sak. Och det är att bandet är så otroligt taggade av att vara i Japan. Låtarna går lite fortare emellanåt än vad de gjorde i USA. Kiss har ju en vana att i början av ett turné vara väldigt, väldigt taggade. Och sen tar den taggen slut efterhand. Det är ytterst sällan som de blir bättre och bättre på en turné. Jag skulle nästan vilja säga att... Jag ska bara fundera lite här. Ja, nej, jag tror faktiskt aldrig att det har hänt. Förutom om man ser till Unmasked när de avsluta turnén i Australien. Det var ju de största spelningarna, men det är ju ändå en slags annan turné. Nej, de har nu aldrig blivit bättre med turnén egentligen, utan de har alltid startat med flest låtar, ovanligast låtar i början av en turné, och sen och varit riktigt taggade, och sen så efterhand som slentrianen kommer in så har de blivit bra, fantastiska, men går på rutin, dra igång autopiloten. Lick It Up-turnéerna, Animal Eyes, Asylum, Crazy Nights, alla de turnéerna vittnar om detta. Heart in the Shade inte minst, herregud. Spelar roll, vi är i Japan 77 och de är så jäkla taggade hela tiden på de här spelningarna. Trots att vissa av giggen faktiskt bara framförs inför ett par tusen personer. Jag tror det är Kyoto-gigget som spelas i en hall som tar 2000 personer. Det vill säga 500 personer mer än mejeriet i Lund, Amago Bio i Köpenhamn. Ungefär lika mycket som där går in på Vega i Köpenhamn. Där Judas Priest spelade 1998 förut. Om man tänker på det, att det faktiskt finns folk som fick se denna scenen på en så otroligt liten scen. Alltså denna scenproduktionen på en väldigt liten scen. när Kiss dessutom var som allra bäst i originalsättning, enligt mitt tycke. Det kan man fundera väldigt länge på och vara väldigt, väldigt avundsjuk på. För det är en sak att ha sett dem på de stora arenorna. Det är jättemånga som såg dem på Madison Square Garden och var de nu spelar någonstans. Men att ha fått se dem på en pyttarena, men ändå med produktionen. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att gå in på Vega i Köpenhamn och köpa biljett till Kiss 1977 och så komma ut där på andra våningen. Och så trappor och trumsetet och allt. Det är obegripligt faktiskt. Och jäkligt häftigt, såklart. Vi kan prata lite om scenen också nu när vi ändå var inne på den. I Japan så hade de ju premiär för en helt ny scen. Som är grunden till den stora Lavgan-scenen. Men den var ju inte helt färdig och hissarna var inte klara och så vidare. Utan det här är ju en slags light-variant av Lavgan-scenen som vi tittar på. Trapporna är ju på plats och trumsetet är på plats och högtalarna är på plats och allting. Så Japan fick verkligen en premiär där, om man säger. De repade på den i 2 dagar bara innan första giget. Det är inte alltid helt kostnadseffektivt att komma till början turnén en vecka innan genom att spela inför tomma hallar. Så att många band vill bara köra dress rehearsals ett par dagar. Det har ju visat sig vara lite fatalt för Kiss i vissa lägen. Jag tänker på Dynasty-turnén där lasergrejerna de hade inte funkade. Kostade dem en massa pengar, funkar inte. Jag tänker på så sent som 2013 när de hade premiär i Stockholm. En dress rehearsal på en helt ny scen, en otroligt stor produktion. Och den funkar ju inte varken i Stockholm eller dagen efter på Sweden Rock Festival. Så ibland kunde man ju tycka att nej, om man skulle ta och repa lite till. Men jag förstår, det är inte kostnadseffektivt att spela för tomma hallar. Utan det är, vadå, det är ju bara en scen, nu kör vi. Cold Gin nu, vi kommer att gå in i Ace Solo. En sån där grej som på 70-talet, ja det var häftigt med solo. Och det är lite coolt idag att sitta och titta på när det ryker gitarren fortfarande. För det går att föreställa sig att de som satt där faktiskt bara, wow, det här är ju något helt fantastiskt. Herregud, det här måste jag skriva om i min dagbok. Men ett av de stora problemen som de gjorde på återföreningen och faktiskt på hela 80-talet, det är ju det här med solo. För oss emellan, det tar ju bara plats från fler låtar. Att någon ska stå och gnida i 4, 5, 6, 7 minuter. Och bara gnida, för det är ju inte det. Det finns ju solo som är lite melodiösa. Det finns ju gitarrister som sitter ner med en akustisk gitarr och spelar en melodi. Jag tänker på Horizons med Steve Hackett eller Genesis eller lite sånt. Och då är det ju trevligt, och är det i alla fall någonting. Men att stå och titta på en trummis som bara slår på trummorna fort och hänsynslöst och rått i 8 minuter. Det är faktiskt obegripligt att det fortfarande får lov att förekomma rent lagligt. Jag tycker världen borde ha gått så pass långt fram att nej, men vi skriver in en liten klausul här. Är du trummis eller gitarrist eller basist för den delen? Så det där med ensam solo, det kan vi väl vara överens om att det får du ta och sluta ut med. Jag har ingenting emot 40 minuter långa låtar som bara består av instrumentalitet, alltså utan sång. Men då är det låtar. Jag har däremot väldigt mycket emot att stå och lyssna på gnidande. Förutom då, om vi går tillbaka till Japan 77 till exempel. Och alltså det finns ju inte en ton i detta solo som jag inte kan utan till. Skulle någon synka över hans solo från 3 dagar innan eller en turné innan eller någonting, så hade jag blivit, nej, nu är vi inte i Tokyo 77, för det där låter inte riktigt så här. Det ska vara fiss, inte G, till exempel. Så att jag raljerar lite kring det, men jag tycker ändå att idag behöver vi inga solo i alla fall. Här har vi ett typexempel på tuffa videoeffekter. Så som de kunde te sig 1977, en slags fördröjning. Det är lite fascinerande att se Ace så ung. För han rör sig ju på ett helt annat sätt än vad han gör idag. Av naturlig anledning, så är det med oss alla. Men ibland så dröjer det ganska länge mellan gångerna som jag hinner titta på spelningar och lyssna på spelningar. För det är alltid någonting annat som pockar på. Och därför är det så jävla fräckt att säga Ace när han var, när han fortfarande var på väg uppåt. För även om man skulle kunna vara lite rolig att säga att Kiss största stund var detta och nästa år, 78, så är ju inte Ace färdig, utan han fortsätter faktiskt att utvecklas eftersom han får mer och mer utrymme på skivorna och han vågar faktiskt se på lite nya grejer fram till och med 80-81 någonting. Ja, det är lite coolt med röken, det är det ju faktiskt. Nu, ja, nu det är ju jävligt häftigt här. Ni får ursäkta att jag tystnar lite, men jag sitter och tittar här, så det hoppas jag ni gör också. Och för er som då är, inte sitter och tittar utan ute och springer, så kan ni väl titta till vänster nu och se om ni ser en ekorre, eller om ni tittar till höger så kanske där är någon raggarbil. När någon tar någon på grejen eller någonting. Man vet inte vad de håller på med, folk. Man ska inte fråga heller, det har jag lärt mig av livet. Jag ska bara säga nu när gitarren brinner upp här, sen ska sen där jag fortsätta pladdra. Alltså det där är ju snyggt. Det där är ju snyggt. När den står och ryker lite så där. Och så tänker man att de i publiken sitter och bara oj, 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 vad häftigt det här är. Jag var ju här och tittade på The Beatles 1966, men de spelade bara 35 minuter och där var det min själ, inga gitarrer som brann. Tänk om Beatles gitarrer hade brunnit, så roligt vi hade haft. Och nu kommer jag åka ut igen. Kula hoppsan sa. Där sätter vi el. Kolla här. Genialiskt bra. Faktiskt. Genialiskt bra. Det här var ju innan han började skjuta raketer med gitarren och så vidare. Simpla effekter alltihopa och det var ingen som skadade sig, hoppas vi. Men det är jävligt häftigt att titta på. Jag har ett par roliga kommentarer här om hans solo. Jag ska säga, Ace good facial shot could be used elsewhere. Där har vi ett typexempel på att allting inte måste vara i realtid och kronologisk ordning. Utan här har vi på 4:35 i Cold Gin har vi en bra bild på Ace. Och den kan vi ha någon annanstans om det behövs. Nu pysslar Ace med det som i de norska tidningarna benämndes gitarrrunking 1996. Gitarrrunking är för övrigt ett av de orden jag funderar på att tatuera in på den vänstra delen av min kropp, för jag tycker det är ett så fantastiskt bra ord. Och det var dagen efter Oslo-spelningen 96 som jag och Sverre och Ronny och Carl läste detta ordet i de norska tidningarna. Otroligt fint ord. Har vi några andra bra kommentarer om Ace solo? When he picks guitar over his head at end of solo, use the second show from here. Så där har vi blandat första och andra spelningen ända in i gitarrsolet. Ibland kan man tycka, är det så himla noga? Men det är det väl tydligen för någon. Det sitter någon och tycker, ja, nej, men om man skulle ta och göra det här riktigt, riktigt bra. Och så glömmer vi synka det med musiken som är på film. Det tycker jag är jättebra. Nu är det Nothing to Lose. En liten konstig låt faktiskt. På den här 50 minuten så väljer man att behålla denna av alla låtar. Jag hade ju snarare trott att I Want You eller Do You Love Me skulle vara lite mer pleasande. Inte mig emot, det här är en av mina absoluta favoritlåtar från debuten. Men ja, man undrar hur de tänkte när de klippte ihop denna. För tittar man på skivan som var tänkt då, som skulle släppas från Japan 77. För det vet väl alla, hoppas jag, att Alive 2 från början, det var en enkel LP inspelad i Japan kallad Rock'n'Roll Party. Jag har papper på det också. Här har vi den. Kiss in Tokyo at Budokan. Sida 1, Detroit Rock City, Take Me, Ladies Room, Do You Love Me, Making Love, I Want You. Lite omkastad låtordning således. Mot konserten. Sida 2, God of Thunder, Cold Gin, Firehouse, Remove. Så ta bort den, för den ska vi inte ha med. Men däremot ska vi ha Beth, Shout It Out Loud, Rock'n'Roll All Night. Det här var alltså en helt färdig LP, mer eller mindre, inspelad av Eddie Kramer. Och man bestämde sig för att släppa den på den japanska marknaden, och det gjorde man aldrig, därför att appadappadapp, vi kan inte hålla på att begränsa oss, vi måste sälja skivor över hela världen. Var det då bättre än att göra en Alive 2 som en slags fortsättning på Alive 1? Och så säger vi att vi spelar in den i Los Angeles, fast det gör vi inte alls. Jo, delar av den är inspelad på soundcheck i Los Angeles, men en stor del av den skivan är inspelad i Japan. Beth är inspelad i Japan, jag tror Making Love är i Japan. kommer inte, jag har analyserat detta. Det finns på ett internet nära dig som du kan titta och lyssna, eller inte lyssna, titta och läsa hur jag tänkte när jag analyserade. Men som sagt, om man då tittar till denna korta film kontra den skivan, så ser vi att det är fortfarande väldigt annorlunda låtordning. Ladies Room kom ju med då, bevisligen med på skivan, men den kom inte med på videon och inte Take Me heller. Ja, det är en underlig tid att ha varit med, eller rättare sagt en underlig tid att vara med idag när man ska försöka analysera det. För frågar man dem när de var med, så säger de bara, det minns jag inte. För att det är ju klart man inte minns. Herregud, varför skulle man minnas? Ja, jag tog ett beslut den 27 juni om att Firehouse inte ska vara med på den här liveskivan som vi aldrig släppte. Varför i helsike skulle man komma ihåg det 38 år senare? Jag minns ju för fan att jag var till frukost i morse. För ursäkta svordomen, det var i affekt. Ni får ta det som det. Nothing to Lose tar slut snart och då kommer vi fram till Le Pièce de Résistance för denna spelningen. Snabbt klipp och det blir rött på scenen och så ska Gene dregla lite blod. Dregla för övrigt, är det ett ord som används i hela Sverige? Och förstår man i andra länder vad dregla betyder? Ni som inte är svenskar som lyssnar på detta, jag antar att det är möjligen flest norrmän och danskar. Dregla, är det ett ord som man förstår eller ska man säga någonting annat? Spyr blod, fast det låter otrevligt. Spottar blod, ja men det kan väl funka. Jag har alltid, det har jag inte alls gjort, men jag har många gånger funderat på huruvida dregla är ett gängse förståbart ord. I vilket fall så är det han gör, Gene här. Jag tycker om denna tidens Gene, för här är sista utposten av den allra elakaste Gene. 74-75 så ser han ju så otroligt ond ut, och 76 och nu här våren 77 så är det fortfarande, kolla. Det blir tyst igen. Titta till vänster, ser ni en ekorre? Ingen ekorre. Titta till höger, ser ni någon raggarbil? Ingen raggarbil. Nej, då får ni helt enkelt vänta ut tystnaden, för nu tittar jag på blod. Ja, men det är väl klart att man älskar detta. Det här är ett föredömligt kort solo för övrigt. Till skillnad från då Genes 80-tals solo och även senare solo när det ska stå och vevas väldigt länge. Jag får säga bara en sån sak som Love Gun-turnén, då tog det ju 8 år innan han var färdig. För han skulle ut på plattformar och det skulle komma eld och så vidare. Men det här är häftigt. Ut, låta basen mullra, fram med blodet och sen kör vi. Kolla. Han är ju ond här. Vad hände? Oj, oj, oj. Ja, i vilket fall. Första spelningen, eftermiddagsspelningen, är den bästa varianten. Men det är väldigt många inserts. Och hela trumsolot är andra spelningen. Förutom att det är Peter, good shot racing head. Good reverse shot, bla 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 bla. Men det är kvällsspelningen som utgör hela låten faktiskt, ser det ut om, med trumsolo. Det här är lite häftigt. En vacker dag när jag sitter där på ålderdomshemmet, eller var jag nu sitter någonstans, då ska jag sätta mig ner med alla publikinspelningarna som håller otroligt bra kvalitet och jämföra med videon. Och så ska vi bena ut exakt vad som är vad. För det är häftigt med de här dokumenten, absolut. Men jag litar inte till 100% på den. Plus att då detta dokumentet jag läser i är skrivet till den kompletta filmen och inte till tv-varianten. Så en vacker dag ska jag sätta mig och analysera detta. Och då kan ni ju lyssna på den podcasten 2042. Jag vet inte riktigt adressen till den hemsidan än. Men den kommer att finnas på någon form av socialt media nära er. God of Thunder 1977 går fort. Inte den släpiga versionen som är på plattan. Som egentligen är en väldigt bra version. Absolut. Men som inte funkar så bra live. Ursäkta mig. Jag tycker att det var kul att höra nästan originalversionen på Reunion-turnén och så vidare. Men när man vet anledningen till att den gick så jäkla sakta så är det inte lika roligt. Och det är för att de inte kunde spela den fortare, för Peter redde inte ute. Jag hade mycket hellre hört denna versionen, eller ännu hellre Alive 2-versionen, för jag älskar när denna låten går fort. De lyckas aldrig fånga tyngden som är på studioskivan ändå, och då kan man lika gärna få Alive 2-versionen, för den är så jävla bra som man får en käftsmäll. Och strax kommer vi då till ytterligare ett solo. Och det här är ju ännu ytterligare lite obegripligare, är ju att Peter lyckades på 70-talet göra hyggliga solo, tycker jag, ändå. Men han på reunion-turnén var det ju bedrövligt, tyvärr. Nu är jag ingen Peter-bashare, jag älskar honom mer än vad jag älskar de flesta av mina släktingar. Men jag skygglappar inte heller, utan hans trumspel har inte alltid varit det bästa. Framförallt så har han ju inte riktigt det som krävs för ett ensam solo. Det här kunde varit 2 minuter. Det hade varit perfekt. Men nu ska du, jag tror det klockar in på nästan 4. Vi ska hålla koll på hur långt det klockar in här. Jag tycker det här är häftigt. Och så kör han lite. Men sen ska han på cymbalerna. Och sen ska han på de små trummorna. Och det blir lite långsamt. För den som nu var väldigt uppmärksam så såg man... Alltså det här är häftigt. När jag var liten då, alltså mindre än vad jag är idag, så trodde jag ju att alla de här, när det flyttade sig och sånt, att det gick på maskin. När trumsetet åkte fram så åkte det fram på maskin. Att det var någon som satt och tryckte på en knapp och så åkte trumsetet fram och så vidare. Erfarenheten har ju berättat att tanken som åker runt och trumseten som åker fram och så, det är ju personer som flyttar. För att det skulle ju kosta fruktansvärda summor att tillverka sådana maskiner. Och för den som då var uppmärksam på 33.02 här, tidsmarkören, när trumsetet precis hade åkt fram, så såg vi ju personen som puttade fram trumsetet lämna sin post, för att han ville ju inte sitta där och skula under ett helt jäkla 93 minuter långt trumsolo. Det där är ju sånt som kan förta magin lite. Jag vet inte om någon annan känner igen sig i det, att man vill ju gärna att det ska vara en maskin. Man vill ju gärna att det ska vara state of the art, häftigt. Kanske till och med Ace som tar fram en fjärrkontroll och nu ska Peter få åka. Och så en kväll när Ace är lite extra våghalsig så kör han fram honom ända till trumsetet och bla bla bla. Det är ju inte så. Det är ju rådaren som hukar, kör fram trumsetet. Sen hukar han och går tillbaka och sitter och väntar. Och sen när hans cue kommer så hukar han igen och så drar han tillbaka trumsetet. Lite högstadieproduktion 1993. Är det inte det? Fast det är det ju ingen som ser. Det är det som hela grejen. När kontrasten är för hög och det är svart så ser man inte det. När det är videobandskopia 1989 så ser man inte det. Men det är ju när det är så här kristallklar kvalitet från en mastertape. Då dyker ju sådana detaljer upp. Här har vi ett tidigt försök till MTV-klippningsteknik. Vi tar så många kameravinklar som möjligt på en sekund. Vilket är helt värdelöst för oss tittare att titta på. Det finns ingen som helst poäng med sånt här. Och alla som pysslar med det borde få sandpapper upp någonstans där sandpapper inte hör hemma. Han ser ju glad ut här i alla fall, Peter. Det får man ge honom. Det är roligt för honom att få spela lite trumsolo. Men det är lite långsamt. Vi är inne på 2,5 minut nu. Och det här, det är ju inget solo, för det här, det visar ju inte på en kunskap. Om det hade visat på en kunskap att han faktiskt drog av lite jazzfills och sånt som han har pratat om i alla år, att han är väldigt influerad av Gene Krupa. Ja, men gör då en hyllning till Gene Krupa, gör ett trumsolo som svänger. Visa inte bara att jag har 19 trummor och jag ska spela på varje. Nu är jag på nummer 7, nu är jag på nummer 11, nu går jag på nummer 12 och nu är vi snart nere på nummer 14. Det är ju helt meningslöst. Fullkomligt obegripligt är det. Och så ska vi väl ta cymbalerna också. Det är väl lika bra. För där har jag ju 16 stycken. Återigen, jag bashar inte Peter. Jag bara raljerar lite kring solos vara eller icke vara. Nu ska jag stå och spela lite tyst på den här. Tyst. Oj, vad tyst det ska bli på den här. Och sen ska du få den lilla rackaren. Men nu är det tyst. Oj. Passar jättebra in i God of Thunder också. En tung låt med blod och eld och elände. Det är jättekul att lyssna på mig när jag spelar tyst på den här trumman. Oj. Återigen, hade han kört ett solo som var ungefär lika långt som på Alive 2. Så hade det funkat. En minut liksom, det rakt av. Nu spelar jag hårt igen. när God of Thunder tar slut så har vi faktiskt bara två låtar kvar. Jag har pladdrat i 37 minuter här. Det känns bra. Ja, jag tycker det är lite roligt och jag har lite flyt. Jag hoppas att någon annan tycker det är roligt också, annars får ni se till så slutar jag. Nu är roddaren ute igen och drar in trumsetet. Det finns ju dessutom, både 79 och 80 så fick ju bandet själva putta in trumsetet ett par gånger. Tänk 79 speciellt. 80 kan jag fatta lite, för det var ju lågbudgetproduktion runt om i Europa. De fick ju knappt plats med scenen i de här små handbollshallarna. Men på 79-turnén, jag kommer inte ihåg var det var någonstans, som det hade hänt någonting, så roddaren var inte på plats. Och då fick bandet putta tillbaka trumsetet. Det måste ha varit en väldigt värdig stund den kvällen, kan jag känna. Har vi något roligt här? A good reverse shot med Flames. Ja, det har vi pratat om och så vidare. Och sen får vi två låtar till innan det är slut. Jag tänkte faktiskt delge er ett litet dokument. För om, jag vet inte hur många som är, hur duktiga ni är på det här med att arbeta i Japan. Japan är ju ett otroligt speciellt land att arbeta i. Jag har flera vänner till mig som har bott och arbetat i Tokyo. Och en av de vännerna berättar om företagskulturen och hur man förväntas arbeta väldigt mycket. Och att fritid är, det är någonting som drönarna i väst pysslar med liksom. Och när man då kommer till Japan, så, eller rättare sagt när man kommer till Japan, innan man överhuvudtaget får komma till Japan och jobba som rockband, så är det stora fjäskatten som ska på. Det är ju inte bara så att 1977 att Kiss säger vi ska spela i Tokyo. Nej, så funkar det inte, utan Kiss blev formellt inbjudna av Mr. Udo, den här fantastiska promotor i Japan som har bokat alla band vi tycker om hundratals gånger, och spelningarna har alltid varit fantastiska. Utom möjligen en Deep Purple-spelning, men det blir en annan podd. Och när han, Mr. Udo, bestämmer sig för att han vill ha dit Kiss, så är det inte så lätt att tacka nej. Så Kiss vill ju naturligtvis spela. Och vad behöver man för att komma till Japan 1977? Man behöver visa. Visum heter det. Jag ska be att få läsa det dokumentet, för det är lite roligt här, medans Kiss kör Rock'n'Roll All Night som vi såg på Kvitt eller Dubbelt 1986. Den 1 februari 1977 så skickar Bill O'Coyne, för det måste vara chefen för företaget, så skickar Bill O'Coyne följande brev till The Visa Department, Consulate General of Japan, Park Avenue i New York. Regarding Kiss Japan Tour 1977. Dear sir, this is to inform you that Kiss has been requested by Udo Artists to do a concert tour in Japan. Kiss is the name of a musical entertainment group consisting of four band members. Och så nämner han vad Gene och Paul och Peter och Ace heter i vanliga namn. Kiss has recorded numerous records and has traveled extensively throughout the United States, Canada and Europe performing concerts. O'Coyne Management Incorporated has been the management company for Kiss for the past 3 years, during which time we have found the members of Kiss and their road crew to be most professional. They know what is demanded of them as performers and the importance of projecting a good public image at all times. We are proud of the respect they have showed us and the people they come in contact with. Both Kiss and O'Coyne Management Incorporated are looking forward to the opportunity of appearing and working with the people of Japan. If there are any questions regarding the above, please don't hesitate to contact me, blah blah blah, telephone number. With warmest regards, O'Coyne Management Incorporated, William M. O'Coyne, president. Så här gör man alltså om man vill åka till Japan och spela, om man vill ha visum för detta. Man fjäskar, man skriver ett fjäskbrev där man berättar att det här är rekorderliga grabbar som inte limmar upp grejer i taket på hotellrum, som inte missbrukar droger eller sprit eller sex. Och gisses vad trevliga vi är allihopa, och roadcrewet är trevliga. Vi är så trevliga så ni fattar inte det, och vi älskar Japan. Vi älskar Japan mer än någonting annat i livet. Så skriver man ett fjäskigt brev till konsulatet. Och det gick ju bra. Det tog väl inte så där var så många veckor innan de fick sina visum så att de kunde åka och spela. Men lite fascinerande är det allt att man kan ljuga så i ett officiellt dokument. Jag tänker på det här med road crew to be most professional. Ja, det är väl klart de är i för sig, men många av dem var ju de som försåg somliga medlemmar i bandet med substanser som inte alltid var bara av vitaminkaraktär. Och fast jag ska inte prata skit om road crew, för de slet väl som djur här, det är inget konstigt här. Men lite roligt i alla fall, otroligt roligt brev att få ta del av. Jag älskar när man fjäskar och överdriver och sådär, det tycker jag är himla roligt. Rock'n'Roll All Night är slut. Och här ska egentligen komma två extra nummer, Shout It Out Loud och Beth. Men de är bortklippta. Och istället så avslutar vi spelningen med Le Grande Finale, Le Big Potato, Black Diamond. Det här tycker jag är häftigt. Det är så sällan man får publikbilder från de här spelningarna, Budokan Hall. Man ser den här gymnastikskon som trampar med lite. Men till exempel här, man får ingen som helst uppfattning om arenan av denna bilden, även om den är vacker. Så det, den lilla publikkontakten vi får, den tycker jag är väldigt spännande. Och en sak som jag är väldigt fascinerad av också är att... Nu ni märker det, jag pladdrar. Jag behöver inte förklara mig, för att vill ni inte lyssna så har ni väl stängt av för länge sedan. Och då hör ni inte detta ändå, så det spelar ingen roll. Det fascinerar mig oerhört att scenen ser väldigt stor ut. Men bara från vissa vinklar. För ser man den på foto och så vidare, så ser man att egentligen så är det här en förhållandevis liten scen. Det är det där med trapporna som gör att den ser djup ut och så vidare. Men det, egentligen så är det inte så... Den är inte så stor. Det är bara i vårt huvud, efter alla bilder, efter alla år, så har vi en bild av att det är gigantiska scener i gigantiska arenor. Det exploderar hela tiden. Fast vi vet att det inte är så. Jag antar att det har någonting med barnet i oss att göra. Kan det inte vara så? Om man har levt med det här bandet nu som jag i 35 år, så har man dem, det är inte längre ett band, det är något annat, det är ett sätt att leva, eller vad man ska säga. Det skulle vara väldigt konstigt att börja gå in och bli, nu snurrar jag till det lite här, men nu funderar jag, så det är väl ett tecken på någon form av hjärnverksamhet, oavsett vad ohängda släktingar skulle säga. Men kan det inte vara så att vi är uppvuxna med att 70-talet var en magisk tid. Ytterst få av oss fick vara med och på att se dem live. Och de få av oss som fick vara med fick se dem på Olympen i Lund med en scenproduktion som var betydligt sämre än vad jag hade kunnat slänga ihop i eftermiddag. Det är ju väldigt få svenskar som fick se detta. Väldigt få svenskar som var över på Garden 77 eller 78. Jag vet att det var några över 79, men kolla bomben liksom. Det är väl därför man tittar på denna scenen från just denna vinkeln nu och bara shit, alltså det är så jävla stort. Men egentligen är det ju inte det. Utan det är bara för oss är det stort, men om vi visar upp det för en som inte bryr sig så säger de, ja men har du sett Madonnas shower? Och då ser man ju direkt att även om anledningen att hon kan göra sådana stora shower som hon gör idag, det är ju för att Kiss gjorde detta på 70-talet och satte ribban så förbannat högt. Men de går ju inte att jämföra med varandra ändå. Nu har jag svamlat länge om detta. Jag ska sluta. Förlåt, det blev tyst där. Jag hoppas ni tittade till vänster och jagade ekorrar eller möjligen till höger och så om det var någon raggarbil. Om ni ut och springer, varför ni skulle vara det. Det är otroligt långsam syssla om det hade varit jag. Men det är lätt att tystna, för det här är... Det, Black Diamond i Japan 77 är för mig toppen av vad Kiss har åstadkommit någonsin. En av mina absoluta favoritlåtar i en otroligt bra version på en scen jag tycker är fantastisk. På en video som är den första långa konsertvideon jag fick se. I en kvalitet som är perfekt. Ni hör, det finns ju ingenting i det här. Det finns ingenting i det här som går att jämföra med någonting annat. Fantastiskt bra. Vi börjar närma oss slutet och sen tänker jag sluta pladdra. För då har ni fått 50 minuter av totalt meningslöst snack om absolut ingenting. Men jag hoppas att ni har tyckt det var lite roligt. För om ni har lyssnat så här långt så har det väl ändå funnits några små poänger. Kan jag tänka mig. Och jag har lite fler idéer på vad jag skulle kunna sitta och prata till. För det är bra att ha något att prata till. Att sitta och prata rakt ut i luften, det är jag inte intresserad av. Det kanske får bli så någon gång ändå om det är någon som vill ha något speciellt. Men jag är öppen för requests. Om det är någon som känner att jag har inte riktig grepp på San Francisco 75. Så skulle jag faktiskt, det är ju en idé. Känner jag ju redan nu faktiskt. San Francisco 75 skulle man också kunna prata om. Kolla nu. Ja, nu är det bra igen. Återigen, jag tar gärna lite requests om ni vill ha lite pladder och lite information om någonting som ni känner att ja, men det där kanske. Kanske dumt att göra reklam här eftersom om en vecka är den reklamen obsolet, men jag hoppas att de flesta som lyssnar på detta vet att den 1 maj nu 2015 så står jag och Carl Linnaeus på scenen i KB i Malmö och ska pladdra om Dynasty. Det där är också en otroligt fascinerande turné. Jag har massvis av dokument och så vidare. Så det är fullt möjligt att det blir en Dynasty-special om Largo 79 också framöver. Men det vet jag inte riktigt än. Jag lämnar det lite öppet. Man får gärna lov att önska. Man kan kontakta mig på Facebook, på Twitter, på Instagram. Förlåt, Insta. Instagram säger bara de äldre. Tolvis på Twitter, Alex_Bergdahl på Instagram. Alex_Bergdahl på Insta. Jag är inte gammal. Jag kämpar emot. Alex, vad fan har jag för e-mail? alexbergdahl@live.se går också bra. Och Facebook såklart. Ni hittar mig i alla kissgrupper där som man bör vara i och inte bör vara i och vad man nu håller på med. Bomberna smäller här och det är så, återigen, en sista gång, kvaliteten, när bilden är så här bra och du till och med ser skynket röra sig av tryckvågorna från bomberna, då vet man att det här är magi. Fantastiskt bra. Gene Millers uppladdning av Tokyo 77 är slut. Jag tänker sluta pladdra. Jag hoppas att någon har fått ut någonting av de här 50 minuterna. Har ni lyssnat på dem så antar jag att det är någonting som har varit värt någonting. Det här är mitt första försök så ni får ju bear with me som det heter. Jag glömde kolla hur långt Peters trumsolo var. Det kanske någon kan göra och så kan de skriva det på en lapp och så kan de lägga den under kudden och så kan de drömma om det på natten sen. I vilket fall, har ni lyssnat på detta? Tack så hemskt mycket. Jag återkommer när jag har någonting annat att prata om. Tack för idag. Ha en trevlig eftermiddag, eller kväll, eller morgon, eller när du nu lyssnar. Adios!